Ja, och när vi kommer in på Paulus så ser vi också att i hans hjärta så kom det en härlighet och ett ljus och en kunskap från Gud. Och det är väl så här att idag så är ju människor och undrar ju vad som händer både i naturen och i annat. Och vi som har svaret, vi borde ju berätta för människor vad Gud säger i sitt eget ord, i det profetiska ordet. Så i församlingen ska det finnas en vishet och en kunskap som ger människor svar på deras frågor. Och en världslig kristen, han kan inte ge svar på människors frågor, för där finns inte det ljuset och den uppenbarelsen som borde finnas. Och för ett tag sedan så läste jag i Jesaja 21. Där talas det om Edom. Som en liten parentes här då. Det kan läsa från Jesaja 21 och vers 11 till 12. Alltså där ropar man till mig från Seir. Seir är Esau och Esau är Edom. Och det är ju symboliskt alltså på en världsligt kristen. En som har bytt bort förstfödslorätten mot mat. Väktare, vad återstår av natten? Väktare, vad återstår av natten? Man frågar alltså Gud, profeten, väktaren. Väktaren svarar, både morgonen kommer och natten kommer. Vill ni fråga mig mera så vänd om, står det på hebreiskan. Och det är väl ett ganska tydligt budskap till den avfallna kristenheten idag som inte vet vilken tid vi lever i. Omvänd er så får vi veta vilken tid vi lever i. Och det är ju det vårat program här handlar om. Det är ju för att försöka lägga grunden, den har vi lagt nu hoppas jag, så vi kan gå vidare då. Och nu kommer vi fram till en liten bild som av samlandet igen kanske. Och då handlar det om olivträdet här. Det kan du se att bilden av olivträdet följer ju fullständigt den plan med stort P, eller Guds ords fullbordan. Det handlar ju om att både judar och hedningar församlas in i ett olivträd. Och vi kan läsa om att roten till detta träd, som du kan läsa om i Romarbrevet 11, det är ju Abrahams säd. Det är inte pluraliskt där, utan det handlar om singulariskt. Det kan du läsa om i Galaterbrevet 3. För saven är ju livet i den heliga ande och roten är ju alltså Jesus Kristus. Och grenarna som är kvar där, det är ju de som tror och inympas in i detta träd. Och det står ju att i det här trädet som är i Jesus Kristus så är ju heller ingen. Här är inte jude, här är icke grek, här är icke man, här är icke kvinna, står det i Galaterbrevet. Utan alla är ni ett. Nu kommer det där ett in igen i Jesus Kristus. Vi är alla en kropp och vi har bara ett enda huvud. Och Paulus han säger en hemlighet här och det är nämligen det att Israel som nation, judarna alltså, de ska inympas sist i det här trädet. Och vad händer när trädet är fullt? Ja, det är ju då rådslaget som vi har gått igenom är fullt. Det är ju fullt när Jesus kommer från himlen, han som är Guds ord, och vid den sista basunens ljud då. Och Daniel 12 säger ju att, ja, det ger ju oss tidpunkten för det här alltså. Och Daniel 12, när ska han uppstå då? Daniel var ju jude och han har ju del i detta olivträd genom Jesu Kristi uppståndelse. För vi vet att, vi läste ju att när han stod upp från de döda, då visade det sig många heliga. De har ju inte stått upp från de döda helt och hållet, utan de skulle ju faktiskt till en annan viloplats då som kallas för paradiset. Men nu ska vi se det i Daniel 12. Daniel, när ska han stå upp från de döda då? Jo, ängeln säger till Daniel så här. Men går du bort till änden kommer, alltså till tiden är slut, som vi läste om i Uppenbarelseboken 10. När Guds rådslut är slut, alltså då basunen ljuder. Sedan du har vilat ska du uppstå vid din del, vid dagarnas ände, alltså när tiden är slut, när basunen ljuder. Alla är alltså genom tron inympade i olivträdet, som alltså måste vara då uttrycket i Kristus. Det känner du till, i honom eller i Kristus. Och när Israel ska in i sitt eget olivträd, så är det därför att Gud har bestämt det och han förbarmar sig över folket och öppnar deras ögon. Precis som han kanske gjorde på dig och på mig. Annars hade vi aldrig någonsin förstått vem Jesus var. Vi var fullständigt förblindade i den här världen. Men Gud, han var så god så han öppnade våra ögon. Och Bibeln, den är ju helt sanslös när det gäller harmoni. Då går vi till olivträdet. Där har du också bilden av hopsamlandet som du finner om du läser i Romarbrevet 11. Där handlar det om att både hedningar och judar inympas i det här trädet. Det här viktigaste i trädet är ju inte grenarna, verkar det som, utan rot. Den och saven. Men grenarna, de kan huggas av om de inte fortsätter i tron. Och roten, vem kan det vara då? Jo, det står att roten är Abrahams säd, och det är ju Kristus själv, för det står i singular i Galaterbrevet 3. Saven, det är ju livet och den helige ande. Och det är ju ande och sanning som Jesus pratar med kvinnan i Samarien om. Att man ska tillbe honom i ande och i sanning. Så det handlar ju alltså om livet, läran i anden. Grenarna som ej tror och håller fast till slutet, säger profeten, ska huggas av. Och i olivträdet är vi ju alla ett. Både jude, Galaterbrevet kan du läsa, Galaterbrevet 4. Här är inte man, kvinna, här är inte jude och grek, utan, eller slav eller fri, utan alla är ni ett i Jesus Kristus. Och Paulus, han har en hemlighet, han säger att Israel ska in sist i det här trädet. Kan du läsa med Romarbrevet 11, Israel ska in sist. Alltså när Guds rådslut så gott som är fullbordat, så kommer det hända någonting med Israel som nation. De ska in i detta träd. Och det gör att Guds rådslut fullbordas och Herren kommer tillbaka. Och Daniel 12 ger oss en suverän harmoni genom att säga att Daniel ska uppstå vid sin del. Vid dagarnas ända. Och där nämns ju i Daniel 12 och 1 bland annat, så står det om en vedermöda som ska starta där. Och sen leder fram till uppståndelsen från de döda. Och om du läser Matteus 24 så får du reda på exakt samma tidpunkt. Du ser att vedermödan brakar loss, men så ser du också att Herren ska komma efter den tidens vedermöda. Och uppståndelsen från de döda gäller ju alltså alla i Kristus, alla i Kristus, alla i trädet. Och förnekar du att du är inympat tillsammans med den del av judarna som tror, får vi ju också förkasta själva apostlarna också. Alla i olivträdet alltså kommer att göras levande vid den sista basunens ljud. Då hopsamlandet i Kristus är klart. Och inte före, som en del påstår. För då kommer vi helt fel i Bibeln, så klara spår och harmoni. Hur går det då med de grenar som inte håller fast vid den här tiden? Ja, det står att de kommer att huggas av. På grund för otrons skull. Kristus har alltså uppstått, han är roten. Kristus ger liv från de döda, han är saven. Och i det här trädet så finns det också avsomnade i Kristus. Och det kan du ju se, Daniel måste ju vara en sån. Han måste ju räknas in i Kristus på något vis, profeten Daniel. Och det står att roten, alltså Kristus, han har uppstått som förstligen från de döda. Och som alla dör i Adam skall alla i Kristus, alltså i olivträdet, göras levande. När då, kan vi ju fråga oss. Jo, vid Jesu tillkommelse och tidens slut. För det är exakt samma händelse, påstår vi. Och jag hoppas att vi står på en grundlig biblisk grund, så att säga. Paulus var ju själv jude och utvald i olivträdet. Och han säger ju faktiskt det här till en hedna kristen församling. Han nämner inte ens en tendens till ett misstolkande av den lösryckta vers som man har gjort ett helt lärosystem av i första Thessalonikerbrevet. Nämligen den versen om ett uppryckande före Jesu tillkommelse. Det där vet jag att Elvor har studerat. Om du går till vår sajt och går in på Jesu tillkommelse så finns det en hel del material inspelat också som Elvor har gjort. Men vi vill läsa något om tillkommelsen här. För att i våra biblar så ser du det står i den här bibeln. Det är alltså folkbibeln som jag har i mitt knä nu och slår i. Jag ska se vad det står i första Korinthierbrevet 15, för vi ska gå i det. Men jag läser första Korinthierbrevet 15 ifrån 1917 års översättning först, får vi se. Alltså Jesu tillkommelse, men var och en i sin ordning. Kristus som förstligen, därnäst vill Kristi tillkommelse, det som hör honom till. Därefter står det då i vers 24. Och det står det faktiskt i folkbibeln också. Men då kan du ta och skriva då, för varenda grekisk lexikon nästan jag slår upp skriver nämligen då. Då kommer änden, alltså Jesu tillkommelse och änden är exakt samma händelse. Du ser det i Daniel 12, för när änden kommer av dagarna då skulle ju Daniel stå upp. Och då står det här att sonen överlämnar riket åt Gud fadern sedan han har tagit andevärldens alla första och väldigheter och makter. Han har tagit deras makt. Ty han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Och då får vi förklaringen av sammanhanget här att det ska stå då i vers 24. För det står sist bland hans fiender blir också döden berövad sin makt och uppståndelsen sker ju alltså. Så där, du kan ju ta och översätta vers 24 där med då. För att när Jesus kommer då förlorar döden nämligen sin fulla makt. I första Korinthierbrevet 15:47-55 återberättar bara vad Paulus sagt. Men vi lägger till lite info. För där står det att vi kan inte ärva himmelriket och oförgängligheten, det eviga livet, utan att förvandlas först. Han säger att det är en hemlighet att alla ska förvandlas på exakt samma gång. Och det ska ske i ett enda ögonblick, säger Paulus. Just vid den sista basunens ljud. Och att den sista basunens ljud är slutet på tiden, det vet vi ju av Uppenbarelseboken 10 som vi har läst nu så många gånger. Det handlar om Guds rådslut som är fullbordat vid den sista basunens ljud och alltså tiden är slut. Då sker alltså uppståndelsen från de döda i slutet av vedermödan. Och vedermödan kan du läsa om i Daniel 12 och 1 och i Matteus 24. Och där får du se att det är exakt samma sak och att Jesus kommer efter den här vedermödan. Och vedermödan måste ju nästan då vara startskottet för Israels inympande i sitt träd i Romarbrevet 11. Romarbrevet 11 så har vi följer ju samma mönster som Efesierbrevet talar om när den talar om Guds rådsluts fullbordan. Så i Romarbrevet 11 i slutet där som handlar om vedermödan också, där kan du peta in Israels frälsning och upptagande i sitt eget trä. Så vad jag kan se så är Israel det enda land, enda nation som vi till 100% kan se en väckelse i när det gäller Bibeln. Daniel 12 avslutas med att Daniel får en tidsangivelse för vedermödan. Att den ska vara i 3,5 år, alltså 1200 någonting, 90 dagar va. Och ett löfte att han ska uppstå när den tiden är slut, vilket är vid den sista basunens ljud. Och det som är spännande när du läser Daniel 12:1, för där står det att på den tiden, alltså när du räknar tillbaka 1290 dagar, då ska alla av ditt folk bli frälsta som är skrivna i boken. Och det är ju intressant, för det sammanfattar ju, faller ju exakt med Romarbrevet 11 och judarnas frälsning inympande i sitt eget träd. När vi går till Matteus så frågar ju lärjungarna Jesus. Jag ska se om jag får upp Matteus här lite snabbt. 24 kapitlet. Matteus 24 alltså. Och där frågar lärjungarna Jesus i Matteus 24 och vers 3 så här. Eller ja, det börjar då i alla fall. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när skall detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Så vi ser, precis som Bibeln i övrigt lägger ut, att tidens slut och Jesu tillkommelse är exakt samma händelse. Och Jesus, han nämner i Matteus 24 här styggelsen som leder till katastrof, som startskottet på vedermödan. Och det här ser vi då är exakt samma händelse som händer i Daniel 12. Jesus, han förvirrar ingen, utan han säger klart att hans tillkommelse också är tidens slut och att den kommer efter denna tidens vedermöda. Och vi läser i Matteus 24:15 så här: när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till dig. Det här stå på helig plats kan betyda upphöjas på helig plats. Och så läser vi vers 21. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Om den tiden inte förkortades så skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Grundtexten här säger på flera ställen när den talar om just den här perioden att den är redan förkortad, och det är därför du kan gå till Daniels bok och skriva då att och se att den är tidsbestämd till och med till ungefär 3,5 år. Och du kan gå till Daniel 12:1 för att se att vi talar om exakt samma vedermöda i Matteus 24 som du gör i Daniel 12:1. På den tiden skall Mikael träda upp eller stå tillbaka, dra sig tillbaka. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer då en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla av ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och dom. Ja, här har vi ju alltså precis exakt samma ordalag som Matteus använder sig av i 21 versen. Så det råder ingen som helst tvekan om att vi har med samma dag, samma tidsperiod att göra. Och läser du från Daniel 12 och 11 angående den här förödelsens styggelse eller styggelsen som orsakar katastrof, kan det också betyda. Då står det så här. Från den tid då, i Daniel 12 och 11. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd, skall det gå 1290 dagar. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Men går du bort till tidens ände, eller till dess änden kommer. Sen du har vilat skall du uppstå vid din del vid dagarnas slut. Alltså vid dagarnas slut betyder planens fullbordad eller olivträdets fullbordad, med andra ord. För då skulle ju alla av hans folk med honom själv bli frälst, så att säga, inne i det äkta olivträdet. Det kommer alltså en förkortad tid i slutet av den här perioden som vi lever i, som jag tror börjar närma sig med hast, som kallas för vedermödan. Den kommer cirka 3,5 år innan tiden tar slut. Den perioden börjar med att förödelsens styggelse upphöjs. Och sen kan du läsa, och genom detta kommer det att ske en mycket stark villfarelse. Det kan du se i Andra Thessalonikerbrevet, men vi kommer att ha en särskild avdelning med, som vi tar upp lite avfall och sånt. Sen, den avslutas ju med att Israel kommer in i sitt eget olivträd och Guds stora plan och fullbordan i Efesierbrevet 1 är slut. Och i olivträdet då, det måste ju vara bruden som har gjort sig redo. Det kan du läsa om i Uppenbarelseboken, att bruden gör sig redo. Och ska bruden vara redo, då måste Israel komma in i det äkta olivträdet. Och det sker under den perioden. Perioden avslutas alltså av Jesu tillkommelse och av liv från de döda. Och vi läser här ifrån Matteus 29 och till 31 för att ytterligare bara lägga en förstärkning på vad vi har sagt. Strax efter de dagarnas nöd, de vi har pratat om, som finns både i Daniel 12 och i Matteus 24 och som handlar om exakt samma sak. Vedermödan alltså. Då ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig. När de ser människosonen, alltså Jesus, komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Och med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Solen och månens förmörkande har alltså ett eget litet budskap som tyder på att tiden är slut, för det är ju de som bestämmer vår almanacka. Har vi inte månkalender så har vi solår och så vidare. Och i första Mosebokens 14 kapitel, det första kapitel och 14 vers, så står det att var det på himlens fäste ljus som skiljer dagen från natten och var det till tecken för att utmärka särskilda tider och år. När nu allt det här slocknar ut så tyder ju det på att tiden håller på att ta sin ände. Och då skulle ju Jesus komma. Och Jesus, han kommer i sin härlighet. Och han sänder ut sina änglar med stort basunljud och samlar ihop sina heliga från alla väderstrecken över hela jorden. Det råder ju ingen tvivel om att det handlar om hela jorden här. De ska alltså samla ihop alla hans utvalda i denna tron som jag har pratat så mycket om. Det här rådslutet. Guds ord har gått ut med detta rådslut nu över hela jorden. Och evangeliet har erbjudits till alla människor, alla folk. Den som vill av Adam, han har nu tagit emot detta erbjudande. Han har ödmjukat sig. Han har gått in och blivit ett. Kanske i någon församling, men i alla fall han är under Herren. Och då kommer Herren att hämta oss och föra oss till samma plats. Och denna samma plats borde väl kunna vara Jerusalem, för det står att han ska sätta ner sina fötter på Oljeberget. Änglar får alltså order att hämta dem som sluter förbund med Herren genom Jesu offerverk på Golgata kors. Och det kan ju aldrig antikrist ta bort. För det står att när antikrist kommer så ska han ta bort det dagliga offret och sätta upp styggelsen som leder till katastrof. Men detta offer som Jesus Kristus har gett oss, det kan han ju aldrig ta bort, för han är ju redan slagen så att säga. Så jag undrar hur det, bokstavligen detta tempel och allting det här kommer att ske så småningom. Jag vill läsa Jesu tillkommelse i en psalm för er. Och vi läser i psalm 50. Det här tror jag handlar om Jesu tillkommelse. En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Ja, det har han, det står i Hebreerbrevet 1, vers 1-2, att Gud, han har talat i den här tiden genom eller i Kristus. Han kallar på jorden, från allt på jorden, från öster till väster. Ja, genom evangeliet så kallar Gud alla människor över hela jorden till sig. Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. Och när det står Gud så står det ofta i Bibeln det ord som betyder domare, nämligen Elohim. Och Elohim, det betyder ju egentligen den som drar upp lagar och själv står för överträdelsen av sina lagar. Och nu kommer denne Elohim, eller Gud. Och han ska inte tiga, undra vad han ska säga med något då. För tärande eld går framför honom och kring honom stormar det våldsamt. Han kallar på himlen där ovan. Och när Jesus Kristus kommer tillbaka så kommer det ju också att vara fullt med änglar som följer honom. Han kallar på himlen där ovan. Och han kallar också på jorden för att döma sitt folk. Här ser vi alltså domaren som ska döma sitt folk. Elohim, han är också Jesus Kristus förstås. Och i vers 5 kommer det ett bud som jag tror är ställd till dessa änglar som ska sändas ut för att hämta alla dem över hela jorden som tror på vad Jesus har gjort på Golgata. Det står så här: församla till mig mina fromma. Där står det heliga i grundtexten. Som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, Till Gud är den som dömer. Ja, har du tagit emot detta offer som här talas om, då behöver inte du frukta för den Gud som kommer ner ifrån himlen. För att det offret ger dig en rättfärdighet i ditt hjärta, så du behöver inte frukta längre för Gud. Och de här verserna är intressant att studera, för du ser att det står Sion här, och i Hebreerbrevets 12:e kapitel där står det att Gud, han är på Sion. Och där står det att jag har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Utan det står i vers 22, för Hebreerbrevet 12 och 22, när ni har kommit till Sion och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusende, en församling av förstfödda, till skillnad då från Edom som har bytt bort sin förstfödslorätt. Och det här, här står det att han ska skaka inte bara himmelen men också jorden. Och det kommer han att göra. Han har skakat himlen förr, står det, men han kommer att skaka himmel och jord igen. Vi vet att det ska skakas av våldsamma jordbävningar. Och stjärnorna, står det, till och med ska falla ner innan, precis innan han kommer. Och lägg märke till att det står här i Hebreerbrevet 12 om både basunljud och en röst. Då kan vi ju fråga, vem tror ni det kan vara som får order att hämta det heliga till honom? Det här stämmer väl ganska bra med skriften, va? I Matteus 24:31 så får ju änglarna budet av Herren när han kommer att sändas ut och hämta alla de heliga, de troende från jordens alla hörn. Och billigt talat så är ju vi som går ut med evangeliet också sändebud. Läs gärna om de här ställen där det står talas om Jesu tillkommelse. Så nämns ofta i hopsamlandet som en röst, överängens röst och en Guds basun. I andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, när det talas om hans ankomst, så handlar det där också om hur vi ska samlas tillsammans. Och det ordet på grekiska, samlas tillsammans hos honom, betyder samlas på samma ställe. Och Matteus 24:31 tar det här ordet också, episynago, samlas på samma ställe. Och han ska ju slå ner sina fötter i Jerusalem när han kommer ner till den här jorden. Och vi ska hämtas av änglarna och föras tillbaka till Herren, eller till Herren. Och så ska ju vi för alltid få vara med Herren. Vi ska alltså samlas på samma ställe. Och för att nu gå tillbaka då till den här basunen och det här ljudet, så vill vi gå igenom i Uppenbarelseboken 10 och 5. Och ängeln som jag sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen. Och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, som har skapat himlen och vad som finns i den och vad som finns på den. Och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Det står kronos där det står tid. Och det vet ni att en kronograf handlar om en klocka. Det handlar alltså om timmar, minuter, sekunder och dagar. Det är slut. Men när den sjunde ängelns röst hörs. Det kommer ängelns röst igen. Och han blåser i sin basun. Då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i sitt glädjebudskap till sina tjänare, profeterna. Tiden tar slut. Den tar slut vid den sista basunens ljud. Guds rådslut var alltså att samla in ett folk på jorden in under ett huvud. Det är nu fullbordats vid den sista basunens ljud. Döden besegras här, de döda uppstår. Änglarna samlar alla heliga till samma ställe där Jesus är. Den här tidsålderns Gud och hans makt förstörs och förgörs. Nu vill jag bara läsa några bibelord till sist som visar att evigt liv inträffar när tiden har tagit slut. När änden har kommit, alltså när basunen ljuder. Och för att vi ska kunna få ett evigt liv säger ju Bibeln att vi först måste förvandlas. För det första, evigt liv, vad handlar det om egentligen? Jo, det finns bara en enda person i hela universum som har ett evigt liv och det är i Gud själv. Så att beskriva att världens arméer bokstavligen strider mot Gud vid Harmageddon tycker jag saknar, ja, det är lite dårskap över det att säga så. Det skapade tror att man kan besegra det oförgängliga, vilket är en omöjlighet. Lägg märke till när Bibeln beskriver uppståndelsen så beskriver den aldrig några uppståndelser. Och det ska vi ta och läsa lite om här bara till slut. Matteus 22:30. Vid uppståndelsen tar män sig inte hustrur eller ej heller ges hustrur åt män utan de är då som änglarna i himlen. Lukas 10:35. Men de som blir aktade värdiga att få del i den nya tidsåldern, alltså när allt förvandlas, och i uppståndelsen från de döda, med dem är det så att varken män tar sig hustrur eller hustrur ges åt män. Johannes 11:24. Marta svarade honom: jag vet att han ska stå upp vid uppståndelsen på den yttersta dagen, alltså när tiden är slut på den sista tidsperioden. Johannes 11:25. Jesus svarade henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror in i mig, han ska leva om han än dör. Apostlagärningarna 4:2. Ty det förtröt dem att de undervisade folket och i Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. Så judarna, de visste vad uppståndelsen handlade om. Och nu var de jättearga när man påstod att Guds plan var uppståndelsen i Jesus Kristus. Alltså Filipperbrevet 3:11. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Andra Timoteus brevets 2:18. Ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, har de farit vilse från sanningen och de förvänder tron hos somliga. Matteus 10:30. Ingen sådan finns som inte ska få hundrafalt igen redan här i tiden. Den här tiden slutar ju alltså med den sista basunens ljud. Bröder och systrar, mödrar och barn och jordagods mitt under förföljelser och i den tillkommande tidsåldern evigt liv, alltså uppståndelsen från de döda. Det var väl ungefär hit vi var tvungna att komma med det första pusselbiten som handlade om att vi var tvungna att sätta en tidpunkt som vi var överens om för att kunna senare gå vidare genom att backa tiden 7 år och 3,5 år. För Bibeln talar väldigt starkt om just de här två tidsperioderna. Och är vi inte överens nu att uppståndelsen och tiden och Guds fullbordan och Guds ords fullbordan är fullbordat vid den sista basunens ljud, då alla människor som tror på Jesus Kristus blir förvandlade och får gå in i en evighet med Jesus. Om vi inte är överens om den tidpunkten, så tror jag inte att vi kommer att kunna förstå så mycket om ändens tid. Men det här ska vi kunna förstå. Att tiden är slut vid den sista basunens ljud.